Det här är Åke Sandin och nu kommer en dryg halvtimme ifrån Tyresö U-lands- och fredsföreningsmöte med Agnes Hellström. Och Agnes, hon är ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Och Svenska Freds är faktiskt världens äldsta nu fungerande fredsorganisation, grundad redan 1883. Det känns så tungt, Agnes, men du får möjlighet att snacka nu.
Härligt.
Och under tiden kan publiken fråga. Jag redigerar det sedan. Varsågod.
Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Och jag tror att jag varit här vid två tillfällen tidigare. Men att det första tillfället nog var nästan 10 år sedan. Kan det vara. Men jag heter i alla fall Agnes Hellström, som Åke presenterade mig så fint, och är ordförande i Svenska Freds sedan 18 juni i år. Så att jag har väl suttit i snart 4 månader, tror jag. Det känns som väldigt kort tid och väldigt lång tid på en och samma gång. Och jag blev inbjuden av Åke i början av hösten. Och vi dividerade lite kring, ja, vad ska temat vara och vad ska vi kalla det här? Och Åke tyckte att det skulle heta Vad vill Svenska Freds? Och jag försökte klämma in ett litet vi i det. Eftersom Svenska Freds ju är en medlemsrörelse. Och det är ju viet som är Svenska Freds någonstans. Och vi har ju nu läget ungefär 8 500 medlemmar. Och ja, utan medlemmarna så hade vi ju inte varken suttit här idag, ska jag säga, eller funnits alls. Så att jag har modifierat det här lite till vad vill vi i Svenska Freds. Och tänkte väl också både berätta om min egen resa i föreningen, men också hur vi jobbar och varför vi jobbar som vi gör och hur vi kan tillsammans jobba vidare mot de mål som vi har satt upp ihop. Så att jag har satt ihop en liten bildpresentation, och eftersom vi ändå är så pass greppbart antal så kan jag visa bilderna på datorn också så att ni ser dem, och så kan vi skicka runt dem efteråt också och kolla lite djupare på dem. Men tänkte börja med att visa den här bilden apropå det här viet. Vi som bestämmer. Det är en bild från kongressen i år när jag valdes till ordförande. Det var i Stockholm den här gången. Och det var ju förstås en kongress som alltid kommer ligga mig särskilt varmt om hjärtat, eftersom jag fick det här väldigt ärofulla uppdraget. Och det var ju också där som vi ju bestämmer hur vi ska jobba utifrån för stadgarna i det programmet och sen handlingsprogrammet som vi antog för de kommande 4 åren. Och det var en väldigt speciell kongress, inte bara för att det faktiskt fanns 2 kandidater till ordförandeposten, utan också för att det var den kongress jag har varit på som det varit mest diskussion och flest personer som gått upp i talarstolen. Att det var verkligen en bred representation av tankar, åsikter, diskussioner. Det var det jag kände för första gången. Att det här jag vill att kongressen ska vara. Att det ska vara en mötesplats och ett forum och också en, ja, men att det blir tydligt att det är faktiskt här som vi bestämmer vad vi ska göra framöver. För att som gammal gräsrot själv så upplevde jag en viss distans till Riksföreningen, och att det kändes ibland som det gick lite vattentäta skott mellan verksamheterna. Så jag kommer berätta mer om hur vi kommer jobba nu, eftersom det ändå någonstans är lite grund temat för dagen. Men allra först tänkte jag berätta om min egen väg in i Svenska Freds. Så då kommer nästa bild här. Ni ser kanske, det är inte jättestort, men här ser man i alla fall min rygg med en fredssymbol där jag hänger upp tranor på Odenplan, och året är 2005. Och vi är här mitt i vår dåvarande kampanj 1000 tranor för en kärnvapenfri värld. Vilket nog också faktiskt var första gången jag träffade dig och Monica. Och lärde er vika tranor hemma i mitt kök på Södermalm.
Vi har en specialist i tuff på att vika tranor.
Är det så?
Ännu bättre än du. Erika Husberg.
Är det sant?
Fantastiskt. Vi har alltid tranor på hirosomadagar och sånt.
Ja, vad kul. Jag viker fortfarande alltid tranor när jag sitter och lyssnar på saker på föreläsningar. Så jag tycker det är väldigt meditativt. Och jag brukar faktiskt fortfarande, för att tanken med den här kampanjen, det var ju för att det var till 60 års högtidlighållandet av bombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Så att Stockholms fred bestämde sig någon gång på våren att så här, hur ska vi kunna bygga en kampanj som kan engagera många som kanske inte har jättemycket tid att lägga men ändå vill liksom göra någonting. Så att då började vi lära ut tranvikning. Vi arrangerade ett läger för unga som vi tog med till Hultsfredsfestivalen. Där vi lärde alla att vika tranor. Vi uppmanade människor att vika tranor och skriva fred.se på dem och hänga upp dem i träden. Så att både så här, om de plockade ner en trana, så här, åh, vad är det här? Vad kommer jag om jag skriver den här adressen? Men också bara för att det var ett väldigt färgglatt inslag i stadsmiljön.
Varför tranor?
För att det var ju Sadako och de 1000 papperstranorna.
Sadako var en liten japansk flicka som överlevde bombningarna. Och sen sa man att om man vek, jag tror det var
1000
tranor, var det, så skulle hon klara sig undan radioaktiviteten. När man hade vikt 600-700 så dog hon av strålningen.
Ja, det är en fantastiskt vemodig saga som jag själv läste när jag gick i mellanstadiet, tror jag. Och när vi började prata om det här så hade vi alla, ja, men för, jag är född sent 70-tal, men att vi som växte upp då, vi hade fått den här historien ganska djupt i oss. Och det handlade ju om en då med mig jämnårig flicka som plötsligt blev sjuk på skolgården. Ja, det är några år efter, hon var ett spädbarn tror jag när det skedde. Och sen blir hon sjuk och hon ligger och alla viker för att hon ska liksom återhämta sig. Och så hinner de inte hela vägen fram. Väldigt fin. Jätte, så jag blir helt rörd när jag pratar om det fortfarande. Så att det var ju vår utgångspunkt då. Att vi skulle utgå från Sadako men kopplade till en, ja men inte folkfest är ju fel ord. Men att så här, det skulle avslutas på internationella fredsdagen. Där alla de här tranorna skulle då samlas in och lämnas vidare. Så att vi fick ju väldigt mycket vikta tranor, både på Hultsfred men också, ja, men på gator och torg. Vi hade så här små punktinsatser då på Hiroshima-dagen, Nagasaki-dagen och sen ytterligare något tillfälle där vi bara hängde upp lite tråd mellan några lyktstolpar och började vika och så kom det fram människor och pratade. Och den, ja, men det var en väldigt rolig och väldigt lyckad kampanj och den var ju också på ett sätt, för att jag, det här var ju 2005 och då var jag ordförande i Stockholms freds, men jag blev ju medlem 2003 och då var det också, det var inte någon specifik fråga som drev mig då, utan mest den här så här, världen är så upp och ner och jag vill förändra den och Svenska freds verkar vilja det, så nu går jag med. Och då blev jag väldigt snabbt uppfångad av dåvarande Stockholms freds inför Hiroshima-dagen där de var så här, vi behöver en konferencier på vår manifestation, vill du? Och jag blev helt skräckslagen, men tänkte att det är viktigt att våga ta steget, annars kanske jag glider ur den här föreningen. Eller, ja. Så att då gjorde jag det, och så att någonstans så är det just kärnvapenfrågan har ju varit min väg in i föreningen, och att den igen håller på att få kraft, det tycker jag är väldigt positivt och roligt. Och det kommer jag också prata lite mer om senare. Men vill jag säga mer om den här bilden? Jo, att jag, som jag också nämnde nyss där med fikat, att jag när jag blev ordförande, att jag tänkte så här, hur ska jag få unga och folk i min ålder och folk i alla åldrar att så här, vilja bli del av den här rörelsen? Så att då var fika då, var ju första prioritet. Det ska vara gott fika på mötena och sen också aktiviteter som, där du både kan så här, om du gillar att grotta ner i ett ämne och skriva texter kan du göra det. Men också om du bara vill möta människor med samma intressen. Så att jag startade ju Freden IF som var ett korpenlag. Som fortfarande spelar 10 år senare i södra serien Mix. Numera heter den Love and Peace United. För att det slogs ihop med RFSU Stockholms lokalförening. Just för att det var ändå ganska mycket administration och så. Och vi har både värvat ganska mycket medlemmar, men vi har faktiskt 2 fredsbebisar som kommit i det här laget. Och 3 äktenskap. Så det är ju fredsbygge också.
Är du själv fotbollsspelare?
Ja, jag är gammal fotbollsspelare.
Grattis.
Ja, det är aldrig för sent att ansluta sig till Aventis United.
Tack så hjärtligt.
Det gäller er alla. För det är ett mixlag som sagt. Och det var också lite tanken att så här, det ska inte, alltså alla som vill spela ska kunna spela. Och det har väl gått både väldigt bra och väldigt dåligt för Aventis. Men kärnfrågorna är ju intakta. Och det är just att världens fredligaste fotbollslag kallar vi oss. Och vi spelar ju fair. Nu har inte jag spelat på ett tag, men jag håller på att bygga upp lite muskelmassa så att jag ska...
Men det här var väl också att ni fick yngre människor? Jag menar, en sån grej, plocka yes. upp yngre människor. För det är ju det som föreningar har svårt med nu.
Ja, precis. Ja, nu fick jag frågan här om att det attraherade yngre människor att starta det laget. Och det var ju verkligen det... var ju framförallt personer då kanske under 40 som är med i ett sånt lag. Och vi spelade kupper och vi gjorde massa saker. Att det är just den, att det är intresset som kanske för dig dit för att du hör om det genom andra. Men det blir en fysisk liksom, aktivitet som du...
Blir det här fredliga laget aldrig avblås för ruff och andra osystheter av domaren? Är ni så fredliga?
Jag önskar jag kunde svara ja på den frågan. Men då skulle jag inte tala sånt. Ja, alltså jag tror att just den där tävlingsinstinkten, den inte ens den fredliga inställningen funkar alltid där. Men jag har faktiskt aldrig blivit utvisad. Det är det i korpen, du får inte ens gult kort, du åker ut direkt. Så att du blir utvisad, avvisad från planen. Så här började mitt engagemang då. Och sen av 2011 så blev jag invald i centralstyrelsen. Och sen satt jag 4 år som vice ordförande. Så att jag kan ju känna att det är en... Ja, men jag ser det som en tillgång att jag har gjort resan genom alla föreningens skikt på ett sätt. Att jag både varit den som så här, den unga personen som letar efter ett sammanhang till den väldigt uppstyrda... ordförandepersonen i lokalföreningen till lite flytande där ett par år till att nu sitta liksom som högsta höns inom citationstecken till inspelningen i riksföreningen. Så det har varit Svenska Freds på kongressen så var det ett par tidigare ordföranden Lasse Ångström och Maria Ermanno bland annat som höll tal när Anna avgick gjorde hon. Som just pratade om den här starka identiteten som många känner med Svenska Freds och att det är en förening som de har blivit förälskade i och så här. Och att jag har ju tidigare, jag blev intervjuad i PAX 2004 tror jag, när jag pratade om att jag ofta brukade hålla på med saker i 1,5 år, sen tröttnade jag och gick vidare, men att jag kände att nu har jag hittat hem. Och då är det ganska mysigt att läsa den artikeln så här 10 år senare och känna att wow. Jag är kvar.
Finns det i senaste PAX?
Finns den artikeln också där?
Ja, jag tror.
Den gamla? Nej, jag tror att det är ny. Och så finns det...
Det där om det är en otålighet att bara jobba i
ett
halvt år. Det finns
ja,
mer.
Precis. Så är det.
Du som har suttit, du har varit ordförande i Stockholm och du har varit runt en del. Ser du att det är övervägande kvinnor som jobbar med fred? För du ser liksom... Nu, den här gången så är det faktiskt 4 män och det är väldigt ovanligt i tuff, för det brukar vara mest kvinnor.
Ja, och nu fick jag frågan om det, jag har upplevt att det främst är kvinnor i de sammanhang kanske, eller mötes, ja, alla typer av sammankomster i mitt fredsengagemang. Och alltså rent generellt så ser det väl ofta ut... Jag tror att det var Wangari Maathai som vann fredspriset 2004 som sa att så här, fredsarbete, ju högre upp du kommer desto färre blir kvinnorna. Och jag tror att gräsrötterna har ju mångt och mycket väldigt, på väldigt många olika plan varit kvinnor. Och sen när det liksom snävas av upp mot makt så är det män. Och så ser det ju nog ut fortfarande medan i och med att... Alltså i mitt engagemang i Stockholms fred så hade vi en ganska jämn balans... både i styrelsen och aktiva. Och det kan ju säkert både ha med att det är ett fotbollslag som är en del av så här rekryteringsbasen. Men också att just på högskolor och sådär, när många som är intresserade av våra frågor, de pluggar ju kanske freds- och konfliktkunskap. Och där tror jag också att det är en ganska hög representation män
I TUF har vi ju en kvinnlig ordförande, ett utmärkt ordförande sedan många år, Sylvia Ljungdahl. Ja.
Det ser.
Och Svenska Freds har ju haft kvinnliga ordförande i 20 år nu, va?
Ja, när var det 96
Maria
som Maria tillträdde, tror jag.
Vad heter hon då?
Frida Blom,
ja. Frida Blom, ja. Och Anna Ek och så du, Agnes Hellström.
Precis. Mm. Ja, nu är det ju 4 i rad som har varit kvinnor. Men innan dess så hade ingen varit kvinna. Så att det är, men jag ser att, eller jag hoppas att det ska vara en rörelse som gäller alla. Men jag tror att just i och med att kvinnor, ja, men globalt är de som liksom framförallt får se konsekvenserna av krig liksom, ja, i hemmet, eller vad man säger. Som inte är ute på fält, eller som liksom, att det är därför fredsarbete byggs så. Och i många folkrörelser varit så. Men jag hoppas att det håller på att förändras. Och...
Fast jag tycker att det är ganska, alltså jag tycker det är bra att det finns män i fredsrörelsen.
Ja, ja.
Det är män som är ute och krigar, eller vad man säger.
Mm.
Det är de som är i, vet du, försvaret och sådana grejer. Så det finner jag bara positivt, att fredsrörelsen har män.
Ja, jag håller helt med.
Det är kvinnor som säger så här, men ni förstår ingenting.
Nej, jag håller helt med. Det är jätteviktigt att det ska finnas representation i alla,
ja.
i fredsbyggande. Särskilt, det pratar ju vi i Svenska Freds väldigt mycket om också, att säga just att delaktighet, att från alla, alltså allas mänskliga rättigheter ska respekteras. Alla ska ha en röst som hörs, för annars går det inte att bygga fred. Därför att då föds frustrationen någonstans som... Ja, men som kanaliseras på ett annat sätt. Så för att bygga en hållbar värld och en hållbar fred så behöver vi inkludera alla kön och alla, ja, men liksom, alla parter i en värld, helt enkelt. Kul, då ska vi se. Då var det nog nästa bild. Ja, då går vi vidare från mig. Ni får gärna fråga mer om mitt Stockholms freds engagemang senare. Det var som sagt en väldigt intensiv, väldigt rolig period av mitt liv. Och nu kommer jag till våra då kärnfrågor, om man säger.
Får jag fråga en sak om Stockholms freds? Ni har ju väldigt många medlemmar.
Mm.
Men möten och sånt, jag hör aldrig av Stockholms freds. Är den passiv när det gäller möten?
Alltså jag frågade... Var det dig jag frågade precis i början om ni har mycket kontakt med varandra?
Ja, för att lite.
Ja, det är ju synd, tänker jag. Just lokalföreningarna...
Vi skickar ju ut Radio TUF för jämnan.
Jag får ett nyhetsbrev från Stockholms Fred. Nu är inte jag del av Stockholms Fred på samma sätt, deras verksamhet. Men de skickar... Nu har de startat 4 arbetsgrupper och har möten minst en gång i månaden. Och har bland annat plockat upp kärnvapenfrågan. Bra. Som en som de driver. Jättebra. Framåt nu. Så att, det är ju
bra om de kontaktade TUF som ligger ganska nära Stockholm.
Ja, ja, visst.
Vi kallar Stockholm för Tyresös största förort, förstår du.
Ja, nej, men det pratade vi, jag träffade Elena häromdagen på ett möte med kärnvapengruppen och pratade just om så här, hur när det finns massa krafter som jobbar i silon istället för att liksom väva samman, så är det är ett hinder för att arbetet ska bli så kraftfullt och effektivt som möjligt. Så att vi jobbar för att sammanföra alla lokalföreningar som jobbar både för att så här, ja, men, ha en interaktion kring sina frågor generellt, men också att när de jobbar med specifikt.
Vem är ordförande i Stockholms fredsförening nu, vet du det?
Ja, det är Kajsa Sörman. Kajsa Sörman, bra. Och Pelle Sundvisson.
Ja.
Okay. Så de har ett delat ordförandeskap och det har Stockholms freds haft de senaste 5-6 åren, tror jag.
Ja.
Och att det är en ganska ung förening ändå, alltså i åldern på medlemmarna, men att det ett problem är ju att många ansluter sig när de pluggar och sen drar de.
Mm.
Så att, och det upplevde jag också som aktiv, att det krävs ett konstant underhåll av en lokalförening för att inte tappa människor.
Men har inte Stockholm eller Svenska Freds haft värvare som har gått ut på gator och torg och övertalat unga människor att bli medlemmar?
Jo, Svenska Freds hade ju en face-to-face-satsning. Och då var det ju bara Stockholmsområdet som prioriterades. Så att då var det ju Ja, det är ju möjligt att TUF kan ha fått några medlemmar från det, och Stockholms Freds fick ju framförallt jättemånga medlemmar från det. För att det blev ju den geografiska viktningen. Och det var ju därför det också fattades ett kongressbeslut i år om att alla intäkter till lokalföreningar som överstiger 100 000, de går istället till Riks för att kunna fördelas om bättre och gynna hela verksamheten. För att som det ser ut nu så har ju Stockholms Freds många 100 000 i intäkter på alla sina medlemmar. Som då istället ska kunna viktas och användas så att det gynnar alla.
Ja, men minst hälften av medlemsavgiften går ju till Svenska Freds.
Ja, ja, 60%.
Ja.
Jajamän. Så är det. Men att det, om man jämför till exempel Nässjös fredsförening med Stockholms fredsförening, att det kanske är lika mycket aktivitet på båda platserna, men Nässjö kanske har 150 medlemmar och får då 40% av 240 kronor gånger 150, vad nu det är. Någon som är bra på huvudräkning. Och så jämför man med Stockholm som har, jag tror, 3500 medlemmar. Så att då blir det ju en att om jag får drömma så skulle det vara att, så alla att ingen lokalförening skulle ha bristande, alltså inte att ingen lokalförening ska få ställa in aktiviteter på grund av bristande ekonomi, utan att det ska i så fall att det ska finnas en fredspott till exempel, att så här, nu vi har en kampanj och så kan man få det från Riksföreningen till exempel ett bidrag att lansera olika saker för att kunna stärka det lokala engagemanget. Men det är ju som sagt, det är en vision. Det får vi
tufft betala lyfta för till. För något år sedan 3000 till Svenska Freds för något projekt i Moldavien.
Just det.
Vad har det blivit av det?
Jag kommer till det.
Tack, förlåt.
Då ska vi se, hade jag bytt bild? Ja, jo, det som hände på kongressen. Här, det står nedrustning och sen är det en bild på Linda Åkerströms bok som heter Den svenska vapenexporten som kommer att utkomma i december. Den fick symbolisera nedrustningsbenet i Svenska Freds. Här. Så ser den ut. Jo, för på det som på kongressen, det handlingsprogram som kongressen antog, det är att vi nu har fört samman våra verksamhetsområden, så att nu har vi huvudsakligen tre. Så nedrustning, den fanns även tidigare och den finns kvar. Och där är det ju framförallt vapenexportfrågan som vi är kändast för, får man väl säga. Där har Svenska Fred i många år, under många år var vi den enda organisationen som jobbade med just vapenexporten. Sen har det nu Diakonia till exempel, IKFF och ja, flera andra svenska, nej inte dem, men då, ja, det är flera, det har spridit sig. Så att vi är inte helt unika längre, men vi är fortfarande väldigt, väldigt kunniga och vi har ju en nedrustningsansvarig som heter Linda som jobbar, inte bara kan hon frågorna utan och innan, utan hon har också varit del av många internationella nätverk och bland annat så var hon ju med i arbetet att få fram Arms Trade Treaty som är den första internationella lagstiftningen för vapenexport, alltså internationell lagstiftning som ska förhindra att vapenexporten går till allt för konflikttyngda länder. Men det vet vi ju kanske alla att det finns ingen tillräckligt stark lagstiftning i mina ögon. Och det svenska regelverket är ju också en väldigt stor del av Lindas arbete nu. Som 2011 så bestämde riksdagen att vi ska ordentligt skärpa regelverket för den svenska vapenexporten. Och sen har det dragits i långbänk och år efter år efter år har gått. Och det senaste är att det i mars tror jag ska läggas en proposition för ett beslut till efter sommaren ungefär. Så att vi försöker ligga på och pressa på för att förhindra dels att det här glöms bort lite. När det här klubbades, det var ju både i och med arabiska våren och hur liksom det uppdagades att hur mycket svenska vapen som såldes i de regionerna och hur det blev en stark reaktion också kring efterföljande Saudi-vapen med avslöjande om liksom planer att bygga vapenfabriker och att det fanns en
men det stoppades vapenbiståndet till Saudiarabien, det är väl stoppat.
Det är det alla tror, men det är ju inte så. Utan det enda som stoppades var den här vapen. Det här Saudi-avtalet förlängdes inte, men vapenhandeln har fortsatt.
För Saudiarabien köper ju för sina oljepengar massor av vapen från USA och Storbritannien.
Jaja.
Fastän de sedan 1,5 år terrorbombar civila i det fattiga Jemen.
Ja, och Sverige säljer ju fortsatt vapen till Förenade Arabemiraten som används i Jemen också. Så att det är ju sådana...
Det ska ju inte Sverige få göra. Men det finns ju riktlinjer.
Det finns ett regelverk där då... Linda är ju ännu mer expert just på det här. Åkerström. Men att det som är problemet med regelverket är att det är inte en lag som säger så här, är det så här så får vi inte sälja vapen. Utan då är det liksom den svenska säkerhetspolitiska biten som väger och också så här, ja, att vi producerar vapen för att tillgodose vår eget behov och på det sättet behöver vi liksom producera vapen. Och sen ska det andra vägas in som mänskliga rättigheter och respekten för dem och om länder... Om en stat är i konflikt med en annan stat, till exempel. Om det är två stater som... Men om en stat lägger sig i en annan stats konflikt, det finns till exempel inte reglerat. Utan det är bara mellan stater. Det är väldigt få konflikter idag som pågår mellan två stater som krigar mot varandra. Så att därför att det är formulerat så är ju inte... Ja. Och dessutom så görs ju hela tiden bedömningen att säga, ja, visst, de mänskliga rättigheterna... De kränks ju, gör de ju. Men vi bedömer att det här väger tyngre. Så att vi behöver ändå... Och att det är, så här, det är för Sveriges relation internationellt. Det är för liksom... Alltså det är väldigt många olika argument som används. Så att det vi har drivit på och det som ju även var löftet lite när det här bestämdes om var att det, så här, det kommer bli en skärpning som omöjliggör vapenexport till diktaturer. Och vi vill ju även att det ska vara till icke-demokratier och länder som kränker mänskliga rättigheter. Så att vi får se vad det landar i. Men...
För nu tror jag folk, liksom, när de säger vapen, säger man, men det är ingen diktatur. Okej, det är de är inte mänskliga rättigheter, men nu kallar vi inte diktatur längre. Så man kan ju bara byta namn på saker.
Ja, så det är ju... Problemet är ju att så här, även om det kallas... diktatur och Sverige, alla är eniga i Sverige om att det kallas diktatur, så sker ändå vapenexport. Och det kan jag också känna så här, just att, jag menar att vi inte är helt 100% säkra i det här rummet hur det ser ut, det är för att just det är väldigt, det är också därför delvis Linda har skrivit den här boken, för att det är väldigt fluffigt och flummigt och svårgreppbart, och att det nog är avsiktligt att det inte ska vara så lätt och liksom finna svaren i det här, för att om det liksom var väldigt tydligt att så här, ja, vi kränker mänskliga rättigheter och vi bedömer att det inte gör någonting, då skulle ju en väldigt stark opinion bara så här, men va? Och jag kan tycka att det är en viktig roll vi har att fortsätta att ta det just på den ganska basala nivån, att så här, lyfta problemet med hur vapenexporten ser ut från Sverige, för att det är ju inte riktigt i enlighet med vår självbild som det fredliga landet i norr.
Ja, det vi hörde, det var från ett möte som Tyresö U-lands- och fredsförening anordnade i Tufflokalen på Myggdalsvägen. Och hon som höll anförande, det var Svenska Freds nya ordförande Agnes Hellström. Och själv heter jag Åke Sandin.